Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och varmt välkommen till Makrorådet. Idag är det Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank, som är i studion. Välkomna hit.
Tack, tack.
Tack, tack.
Ja, bra. Lite formalia först. Det är onsdag den 14 september och jag heter Viktor Munkhammar. Vi ska ju prata om dagens ganska ruska inflationssiffra och vad den betyder för Riksbanken nästa vecka. Vi ska prata om det här valet som vi har haft och vad man kan tänka sig se för ekonomiska följder av det nu när vi tror att vi vet hur det har slutat. Det är ju faktiskt inte helt klart. Och så ska vi få spaningar och veckans viktigaste. Olof, vi börjar med augustiinflationen. SCB meddelade ju tidigare idag att priserna ökade med 9,0% i årstakt mätt med KPIF, som då räknar bort effekter av exempelvis högre räntor, och 6,8 exklusive energi, och det var dessutom en ganska bred uppgång. Det betyder att det var många saker som steg i pris, inte bara något enskilt. Och det här var ju inte vad Riksbanken hade velat se riktigt, va?
Nej, inte med tanke på deras egna inflationsprognoser. De understeg ju återigen verkligheten. Och det är klart att vi har under den här perioden också haft en krona som har varit svagare än Riksbankens prognos. Det kan ha hjälpt. Annars var det ju, eller hjälpt, det kan ju ha förvärrat snarare. Annars var det ju el och matpriser då som drev detta. Faktum är att åtminstone våra analytiker, de hade väl trott att faktiskt att inflationen skulle bli ytterligare något högre, om jag ska vara ärlig. Men för Riksbankens del så var ju det här en obehaglig överraskning på uppsidan. Mat och kläder steg inte lika mycket som vi trodde heller. Men som du var inne på själv här, Viktor, det är en bred uppgång. Alltså man ser ju att det sprider sig. Och jag tycker också när man har tittat på kommentarer från olika företrädare från näringslivet sista veckorna. Alltså de här höga elpriserna, de slår ju mot all verksamhet. Jag tror inte analytiker har riktigt varit vana. Och liksom, man har tagit det här som en residual, en konstant. Och så helt plötsligt så märker man hur energipriserna faktiskt slår igenom. Jag såg att Essity skulle höja priserna på både toalettpapper och torki och allt vad det är vad de har. Och jag menar, det kommer på bred front, va? Så att en besvärlig siffra som var, så att säga, hur det här slår igenom på Riksbankens räntebeslut blir ju väldigt spännande att se. Det kanske vi kommer till, eller så lämnar jag det till Anna.
Vi kommer till det väldigt snart, skulle jag säga. Det handlar om kanske någon minut eller något tills vi kommer.
Jo, man får ju lämna
dit.
Något gott.
Ja, jag tänkte bara att Anna få kommentera siffran där. Det var, som du sa, Swedbank, din bank då, låg i högst, tror jag. Jag tror genomsnittsprognosen var 8,9 på KPIF. Så, men i princip i linje med din prognos. Men Anna, vad var dina reaktioner när den här ramlade ut?
Ja, men det var väl kanske, det är så svårt i linje med förväntningar. Nej, men det var ju lite högre än förväntat då. Men man hade väl lite den känslan när man började dagen med tanke på gårdagens intensiva aktivitet till följd av högre inflationssiffror även från USA. Vi har väl inte, det är ju jättesvårt på tiondelarna hit och dit, det har det alltid varit. Nu känns det ju liksom rent av nästan omöjligt. Det är så stora kast i alla underdelar liksom av korgen. Så att få ihop en siffra som ligger ganska nära där vi hamnar känns som liksom fantastiskt egentligen. Men problemet är ju att Riksbanken ligger inte där. Nu har ju de uppdaterar ju inte lika frekvent som många andra prognosmakare.
Så att
man ska ju verkligen inte kritisera av den anledningen just nu, som sagt, för att det är oerhört svårt att få till det här med några månader.
Vi har andra sidan inget annat att gå på.
Nej, men det påverkar ju såklart deras beteende om du känner dig redo att gå vidare dit. Men å andra sidan så låg det ju också i förväntansbilden att redan innan att liksom Riksbanken kommer vara tvungen att agera ganska kraftigt här i närtid.
För det var inga jättestora marknadsreaktioner på det, varken kronan eller räntorna. Till skillnad från igår då som du nämnde USA, då stack ju räntorna ganska ordentligt och dollarn stärktes. Det var ju överraskande högt. Ja.
Men om något såklart så stärker det ju bilden av att det kommer bli ett kraftfullt agerande från Riksbanken nästa vecka.
Ja, och då är vi ju där.
Ja.
Vad blir det för agerande?
Ja, det blir 100 punkter.
Ja, spännande. Det är ju mer än vad som så att säga ligger i. De flesta har väl 75, men en del nu har jag sett börjat liksom lyfta på hatten, säger man så. Nej, det gör man inte. Ja, ni fattar vad jag menar. Glänta på dörren, säger man kanske.
Precis, till 100.
För 100.
Ja, nej, men jag tror ändå att det är mycket som har hänt sen senaste mötet. Det finns en hög förväntansbild. Jag tror att man inte är oäven inför att överraska lite på uppsidan om man nu klarar av det, vilket jag också tycker vore en bra idé kanske med den här, Olof var inne på det, att kronan har ju blivit mycket svagare än vad Riksbanken har förväntat sig, och man kan ju tänka sig när man tittar på inflationsutfallet idag att en del av det där påverkas verkligen av en svagare krona, och vi vill liksom inte hamna i en situation där det ytterligare förvärrar situationen när vi blickar framåt. Så att, även av den anledningen så tycker jag att det vore rimligt att agera. Och sen tycker jag också att det är ju verkligen här och nu man kan skicka en signal till avtalsrörelsen också. Att vi tar det här på största allvar. Så att det här är verkligen det här att drämma till här och nu för att förhoppningsvis få en bättre situation sen. Så att även om det är så att vi ser ju många andra åtstramande faktorer just nu för ekonomin. Så ur det perspektivet så kanske man inte känner att räntehöjningar och väldigt stora sådana exakt det ekonomin behöver såklart. Utan vi är ju verkligen inne i den här svåra balansgången som vi nästan har lämnat bakom oss på något vis och bara insett att balansgången den tiltar till fördel för att ta hand om inflationen och inte ta hand om ekonomisk aktivitet. Så jag tror väldigt mycket på att drämma till nu och få en bättre situation sen. Det är läge.
Ja, där Olof, du lämnade över liksom buffén till Anna och hon tog för sig ordentligt. Är det något kvar du vill?
Jag kan inte tillägga så mycket på resonemanget, klockrent, och för att uttrycka vad jag tror då, för jag vill vara lite lustig att säga att jag tror det är 50-50 mellan 75 och 100.
Lägg av.
Jaha. 50-50. Ja, de kan ju göra så. De kan ju höja pris hur de vill. Så att
ja, nej, men det är som sagt chansen för 100, eller risken, beroende på vad man tycker om det här. Den har ju ökat efter den här siffran. Så är det.
Vi ska väl nämna också att imorgon kommer det ju en intressant utfall. Inflationsförväntningarna som Riksbanken är väldigt intresserad av, den här månatliga mätningen. Det är ju den stora enkäten
dessutom. Det är den stora, dessutom, så det är kvartalsmätningen.
Apropå du pratade om avtalsrörelsen. Arbetsmarknadens parter är tillfrågade hur de ser på vad det blir för löneökningar, vad det blir för inflation och så. Mm. Så det är väl en sista pusselbit som möjligen kan liksom rucka på det.
Så är det.
Men det vet vi ännu ingenting om.
Mm. Men de kommer ju också sannolikt att liksom vara tvungna att justera sin bana rätt kraftigt.
Rimligen, va?
Jämfört med vad de har haft tidigare.
Så, som den är nu så är det väl 2 gånger 50 ungefär som de har lagt. Om jag bara tar den ur huvudet. Lite knappt, tror jag.
Precis, det borde det bli. Ja.
Och det börjar jag så. En sista sak innan vi lämnar här. Tror ni det spelar någon roll? Det här faktumet, ECB har ju 8 möten per år. Sen Riksbanken höjde senast har ECB hunnit höja 2 gånger. De har 2 möten till under hösten. Riksbanken har mötet nu nästa vecka och ett i november. Om man tänker sig, du pratade om kronan, även du pratade om kronan, Olof, att man vill hålla liksom jämna steg med ECB, då måste man ju ta, har man färre steg får man ta längre steg så att säga, om man ska hålla samma takt.
Så är det. Det blir lite stressigt för dem. Ja, just i det här läget så blir det så. De kanske sitter och längtar tillbaka till sitt 8 möten om året schema. För det blir ju såklart lättare att agera lite då i en sån här miljö som rör sig väldigt mycket. För det är ju fortfarande en balansgång. Man vill ju såklart inte liksom ta i mer än nödvändigt. Och då ligger det väldigt mycket i det ordet nödvändigt, såklart.
Ja.
Men lite extra utmanande blir det.
Ja. Bra, då går vi över till valet som ju äntligen är över. Sa jag nästan. Det är i alla fall, vi har röstat allihopa, eller de som har velat. Själva valresultatet är ju faktiskt inte helt klart när vi står här. Det kommer väl i kväll eller imorgon som det ser ut, och som de ju flesta känner till så blir det ett mandats övervikt för Ulf Kristerssons sida. Men för diskussionen vi ska ha nu spelar det kanske inte så himla stor roll hur det egentligen slutar. För det jag undrar här är, kommer vi få liksom en, av allt att döma blir det ju en svag regering hur det än blir. Och där många ska liksom bli nöjda. Tror du, Olof, är det liksom en fjärde mandatperiod utan några egentligen större genomgripande reformer vi har att vänta oss nu? Alltså på det ekonomiska planet.
Ja, jag förstår det. Ja. Ja, men det är klart att risken finns och det är ju i första hand på flankerna i den här eventuellt nya regeringskonstellationen då mellan liberaler och sverigedemokrater. Och hur mycket sverigedemokraterna vill markera det faktum att de faktiskt är största parti i den här konstellationen och vilka eftergifter de är beredda att göra på det. Och då liksom man talar om talmansplatser, resonemanget går väl, de kräver ju att de ska sitta i regering, men är det bara en förhandlingsteknisk fint för att kunna få till andra fördelar? Jag har naturligtvis ingen aning hur det här kommer att bli, men det är klart att det kommer att bli en del schackrande. Å andra sidan, inom vissa områden är man överens. Jag tycker KD till exempel i bidragsfrågan har ju öppnat dörren lite på glänt för att agera. Men jag har svårt att se hur man ska kunna komma överens vad det gäller till exempel då hjälp med arbetslös...
A-kassan.
A-kassan, ja. Det är en sån här... Det är en ganska hård linje från bägge ändarna på vad man vill åstadkomma. Kanske att man kan göra någonting åt amorteringskravet till exempel, eller amorteringsplikten, sänka den, hur ska det se ut, ska man göra det för vissa grupper och vilken form av stöd som kommer allmänheten till gang för de höga elpriserna och hur man genomför det fördelningspolitiskt och på vilket sätt man gör det på kan också då påverka såväl efterfrågan som inflation. Alltså det är väldigt osäkert, men det är klart, du pekade på den stora punkten redan i början. Det är fyra partier, ytterkanterna står hyfsat långt ifrån varandra i vissa frågor, närmare andra. Jag tycker det här är ett helt öppet fält om jag ska vara ärlig. Ja, men jag tror det hade varit besvärligare om det hade varit det omvända. För där är det så att säga låsningarna mycket större. Så jag tror ändå att sannolikheten för att man kommer överens, om det nu blir ett resultat som ligger för bordet, då tror jag ändå är bättre än vad de har varit historiskt. Det är min gissning.
Ja.
Och sen vill jag göra en kommentar till, och det har du inledningsvis varit inne på. Det var ju att effekterna på både valuta- och räntemarknaden efter det här väldigt osäkra resultatet var ju minimala. Och det tror jag fortsatt beror på att man i omvärlden då, man har ett stort förtroende för svenska politiker och tjänstemän liksom. Trots att det är osäkert så låter man det liksom passera.
Ja.
Det vill jag tro.
Ja. Anna, dels då, kommer vi få se några liksom större reformer som ger resultat i form av bättre välstånd på 10-15 års sikt? Det var ett tag sedan vi hade sådana nu. Och fråga nummer två kanske, just det här Olof beskriver att det ändå liksom är många som ska få sin vilja igenom. Hur ser du på risken för det som ibland kallas för överbudspolitik? Att det blir, särskilt med tanke på det rådande inflationsläget, en finanspolitik som är kanske mer expansiv än man skulle önska?
Ja, det är knappt så att man vet var man ska börja, för det är stora frågor. Men jag tänker att fokus kommer kanske inte bli på de här stora strukturella ekonomiska reformerna. Men det betyder inte att det inte skulle kunna ske större reformer som har effekt på möjlig tillväxt längre fram. Och då tänker jag framförallt på energisituationen. Det är ju inte någonting som vi i normala fall brukar räkna in i om man tänker sig större liksom strukturella reformer för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, utan det brukar ligga utanför. Men det har vi ju varit tvungna att plocka in på väldigt många olika sätt i liksom analysen som Olof var inne på också på bolagsnivå även där. Och där tänker jag mig att som det ser ut nu och som det har varit i valrörelsen så kommer det bli liksom omöjligt att inte komma med lösningar där. Och förhoppningsvis är ju de lösningarna ännu bredare än bara den här regeringen som bildas eller det samarbete som bildas som har ändå liksom ett, kanske ett majoritetsstöd, men väldigt, väldigt begränsat utöver det. Utan den typen av reformer vill man ju att så många som möjligt ska stå bakom, såklart. Och där tror jag ändå att det finns en high attention och att det finns en samsyn som man borde kunna använda och åstadkomma förbättringar inom. Så det är det ena. Där tror jag verkligen att det kommer.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Det kommer kunna hända något. Och det är inte så konstigt att det blir fokus på andra frågor med tanke på vad som har varit fokus i valrörelsen också. Helt andra frågor egentligen än ekonomiska reformer. Vilket är naturligt. Vilket är kanske naturligt med tanke på den miljö vi befinner oss i. Den andra saken jag tänkte att jag skulle lägga till är just det här med den miljö som du var inne på att vi är i nu. Jag tror att det ändå gör att man håller igen. Den här inflationssituationen vi är i nu, det är inte bara lite högre inflation än inflationsmålet som man liksom kan vifta bort och säga att ja, men vi gör viktiga saker. Utan det här är nog någonting som också alla politiker inte vill vara den som lyckas liksom ytterligare sätta lite fart på brasan. För det kan ju verkligen bli problematiskt och någonting som hänger i sig under hela mandatperioden och som man därmed också verkligen behöver ta ansvar för sen. Så jag tänker mig att det borde kunna hålla igen. Därmed inte sagt att det inte kan bli policymisstag. För att det är nog väldigt svårt att avgöra exakt vad som funkar och inte funkar i den här miljön. Och de exempel eller de förslag vi såg under valrörelsen, de kändes ju kanske inte så stabila utifrån just det här perspektivet. Att det fanns risker med de här subventionerna då av el, tycker jag, från båda kanter kring att det här skulle förvärra snarare än förbättra problemet. I alla fall om man blickar lite bortom vintern och inte bara på plånböckerna precis just nu i vinter. Men jag hoppas att efter nu valet så tar man sig tid och tänka på det där och förstå konsekvenserna av det och komma med lite mer välavvägda, kloka förslag istället.
Ja, bra. Olof, du vill in här förut?
Ja, nej, jag bara tänkte på en sak som jag glömde bort och det är ju liksom när det är fyra partier som ska komma överens i många frågor, då är ju risken så att säga att man kan köpa sig ur det här från olika håll. Och nu har vi ju förhållandevis goda statsfinanser. Vi har haft ett överskottsmål som har levererat under lång tid. Man har diskuterat i valrörelsen om man ska gå över till ett balansmål och så vidare. Hur man nu slutar med det ekonomiska ramverket, det vet jag inte. Men risken ökar naturligtvis för att man blir lite mer expansiv i finanspolitiken när man ska komma överens. Så jag tyckte Calmfors uttryckte det där elegant. Han sa att det riskerar då att bli en kollision mellan finans- och penningpolitiken. När penningpolitiken stramar åt och så kanske finanspolitiken blir lite mer stimulerande. Då. Så att det är en besvärlig balansgång.
Och där, bara på det tänker jag att vi har ju på något sätt, i och med pandemin som ju funkade ju väldigt bra för den förra så att säga, samarbets... Ja, det var lite olika upplägg under den där perioden, men den kunde ju användas lite som ursäkt, om man säger så, för att alla skulle få, man kunde liksom knö in det, att det var pandemirelaterat. Då har vi lite vant oss vid att, ja, plötsligt kan man sprätta iväg 20-30 miljarder över en helg.
Summer som vi faktiskt
ja, som det var liksom
tidigare.
Ett helt så kallat reformutrymme för inte så länge sedan. Tror ni att det här liksom lever med lite nu i...
Det var väl i alla fall en förhoppning.
90 miljarder i elsubventioner här plötsligt. Alltså, ja. Vad säger du, 90 miljarder?
Det beror ju helt på var de kommer ifrån då, såklart också. Ja, så det är ju helt centralt liksom, hur det finansieras på olika sätt. Men min förhoppning innan var då att man lyckas hålla igen lite. För att det där funkar ju inte. Det kommer ju bara bli sämre på sikt.
Ja, bra. Då är det fastslaget. Bara sämre på sikt, hälsar Anna. Då kastar vi oss över spaningarna. Och Olof, du ska få börja och då är vi tillbaka lite i Riksbanksvärlden, eller hur?
Ja, men jag glider ju ofta ner i räntehålet vad jag än pratar om. Det har ju med erfarenheten att göra. Men det blir en kort och koncis spaning den här gången. Och även om vi nu har tryckt upp diskussionen här om inflation och vad Riksbanken ska göra, så måste jag ändå få sätta blicken på det faktum att marknaden faktiskt då har ännu högre förväntningar om hur mycket Riksbanken ska höja räntan. Och jag ska inte gå in på för mycket på teknikaliteter. Det finns ett kontrakt som heter Frasjuni som innebär, mäter en period av Stibor och korta räntor från och med juni till september nästa år. Men det handlar faktiskt på 3,40.
Aj.
Och det skulle då ju innebära att marknaden har ju nästan 1%, inte riktigt, men någonstans 1% högre förväntningar på vad styrräntan ska sluta än vad de flesta bedömare har. För de brukar, om jag minns rätt, så ligger de flesta sluträntorna runt 2,50. Men det kanske också håller på att ändra sig nu. Vi får väl se vad Riksbanken gör här. Men som sagt, marknaden, de tror att styrräntorna kommer att höjas mer än vad de flesta bedömare tror.
Ja, och bara de två närmaste mötena, senast jag tittade så var det 90 plus 90, 180 punkter.
Ja, och marknaden har legat lite högre hela tiden. Och jag vill också påstå att marknaden har haft mer rätt än bedömare och centralbanker under det här året.
Ja. Lite varningsflagg till bolånetagarna då, kan man säga att vi hissar här.
Ja, åtminstone om man gör en budget så att säga, så kanske man ska utöka ramarna för vad man behöver eventuellt ta höjd för.
Ja, bra. Tackar. Anna, någon tanke om detta?
Nej, jag håller helt och hållet med, men jag ser det som en del av det här mönstret där vi, som du var inne på Olof också, att marknaden har ju gått först. Prognosmakarna kanske är steget efter då, och ändå försökt balansera vyn lite grann, och centralbankerna sist. Det är väl så det har varit, och det, vi är inte framme, vi har liksom inte toppat där än i den resan, och det tror jag ändå de flesta har i bedömningen, att nej, men räntorna har inte toppat än, och det liksom, vi har en bit kvar fortfarande. Så att efter det så kommer det kanske svänga åt andra hållet. Att när, ju sämre det börjar se ut i ekonomin och så vidare, så lägger vi in ju då förväntningar om räntesänkningar, ja, längre fram. Och där kommer marknaden också vara först, tror jag. Och de kommer ju prova några gånger och vara tvungna att backa och sen så småningom vara först.
Ja, bra. Anna, du blickar ut i Europa istället.
Ja, men det gör jag, för att jag tänker att i dessa energisituationer då, nu är jag tillbaka där igen, men vem är inte det dessa dagar? Då tänker jag att det blir ju allt mer, och inte bara i energisituationen, utan det har det ju varit under lång tid, och såklart ännu mer sedan Ukraina-kriget startade, att samarbetet i Europa är väldigt centralt för vart vi ska ta vägen. Och också under väldigt stor press. Så jag tänker att ska man spana framåt och försöka fundera på vart ekonomin är på väg, och därmed också marknaden såklart, så tänker jag att det är en pusselbit hur vi lyckas samarbeta i det här klimatet. Och där har man väl i perioder varit oroad, tycker jag, både kring den här solidariteten med att hjälpa Ukraina på olika sätt. Trots att det gör väldigt ont ju i många länder, de här energipriserna, och man får också bekänna tidigare misstag som också kan vara jobbigt på olika sätt, och såklart. Så att det är tuffa tider, men det är ju för en väldigt central sak. Och då idag hade ju Ursula von der Leyen hade sitt State of the Union, så då tänkte jag att det passade bra att fundera kring det lite grann. Och där var hon ju lite... som politisk analytiker och EU-kännare kanske man inte alls gillar det, men jag gillade att hon stack ut hakan. För att det känns som att hon verkligen, för det första, slog väldigt hårt på det här med solidariteten med Ukraina då, såklart. Men hon var oerhört tydlig med det. Men sen är det ju också lite intressant hur vi pratar om ekonomisk politik liksom på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Hon nämner det här med made in Europe, det här att vi ska vara mer självförsörjande, vi ska producera större del av produktionskedjan på hemmaplan och så vidare. Och den typen av tankegångar har ju kommit från andra delar av världen tidigare, där vi kanske inte alltid har sett på det med så positiva ögon. Men det är samtidigt också något som man verkligen har funderat på som en global trend när vi blickar framåt. Vi har varit under en väldigt speciell situation med både coronapandemin, Där är vi ju fortsatt med att Kina stänger ner och det påverkar liksom globala leveranskedjor och så vidare, även om det har blivit lite bättre på vissa fronter där. Men också såklart kriget. Att allt mer pekar i den här inriktningen, och det tyckte jag också att man fick liksom signaler om i talet. Men frågan är hur mycket stöd har hon bakom sig? Alltså hon pratar ju lite utifrån sitt eget perspektiv såklart, och har en svår uppgift att få alla med sig.
Och kallade ju också till, föreslog att det skulle bli ett konvent om fördragsändringar.
Exakt, det också. Det var mycket små detaljer i det här talet som kändes väldigt konkreta för att vara ett sånt här lite mer övergripande tal. Så att, det tänker jag är någonting man får hålla ögonen på framåt, hur det här europeiska samarbetet fortlöper.
Ja, och så förslag då på hur energikrisen akut ska lösas. Och det är väl en nyckelgrej här om EU ska hålla ihop under vintern.
Ja, och där gäller det väl lite att man också lyckas hålla både kort sikt och lång sikt liksom aktuellt samtidigt. Ja, för att det är ju en sak vad som händer här och nu, men elbehovet lär inte minska framåt. Ja, ja. Nej.
Och ska man då koppla ihop din spaning med ett huvudämne vi hade förut, så är det ju faktiskt Sverige som tar över ordförandeskapet vid årsskiftet. Den här nya regeringen kommer få mycket att bita i, vilken den än är.
Så är det.
Olof, vill du komma in på någonting med
andra spaningar? En kommentar till just det du sa där. Det kanske gör att man faktiskt påskyndar det här samarbetet i den regeringen som kommer. Det kan ju vara jobbigt att ta över det ordförandeskapet om man inte har ordning på hemmaplan först.
Ja,
men vad är det? Är det i november? Det är någon gång i november de måste ha en budget på plats, va? Så att de måste lösa det här under hösten och sen får de ta itu med andra frågor.
Ja, så lät det förra gången också, men det stöker.
Ja, det är klart. Finns det ingen regering, då finns det ingenting. Men finns det en regering, då finns det en budget. Ja, senast
en
i mitten på november.
Frågan är bara vilken det är. Det kan ju vara en... Belgien, de körde väl 580 dagar eller något utan att en ny regering tillträdde efter val. Så det funkar ju uppenbarligen. Spanien hade väl också en väldigt lång period, tror jag.
Vi får se hur länge det här tålamodet då på marknaden står sig.
Ja, så är det. En kommentar till Anna. Så är det väl... Lite mer i det här deglobaliseringsfacket då, som redan har kört igång lite under pandemin. Och det är ju både sött och surt, får man väl säga. Det är väl liksom tillväxtmässigt är det inte bra. Kostnadsmässigt kanske inte heller bra. Det är dyrare många gånger att lägga produktionen närmare kroppen, åtminstone om man tänker på att mycket har kommit från Kina. Men för arbetsmarknaden kan det ju vara positivt. Så att,
absolut.
Ja. Ibland finns ett uttryck som heter själv är bäste dräng. Och vissa saker vill vi kanske inte ha brist på framöver. Det har man ju lärt sig under den här perioden.
Halvledare, exempelvis.
Exakt, det är svaret på allt.
Ja, precis, det är svaret på allt. Ja, bra. Tack ska ni ha. Då ska du få sista ordet, Anna. Och berätta om vad som är veckans viktigaste. Mm. Vad du och marknaden absolut inte kommer att missa den allra närmaste tiden.
Ja, det är så intressanta tider.
Räntebeskedet här från Riksbanken har vi redan lyft, får man säga.
Så det kommer på tisdag. Men vi har ju kanske möjligen en större centralbank som kommer med besked nästa vecka. Och det är ju då Fed. Även om vi är oerhört...
Det vill säga den amerikanska centralbanken.
Ja, förlåt. Ja, den amerikanska centralbanken kommer med räntebesked nästa vecka. Och om vi ska räkna hur många människor på jordklotet som bryr sig om det kontra hur många som bryr sig om Riksbankens besked, så är det nog något fler. Så att det är också är alltid så. Men, och det kanske man alltid säger, det är ännu mer så nu än någonsin ju. De har ju liksom lett den här ränteuppgången, de har ett helt annat inflationstryck i landet, och därmed inte i tal och sådär, alltså exakta siffror, utan då tänker jag på vad de har för grunder för sitt inflationstryck. De
lönerna
har ju en helt
annan
löneutveckling där än vad vi har här och så vidare. Det här som vi pratar om, finns en risk hos oss, det är redan där. Så att de har ju agerat kraftfullt och kommer fortsätta göra det. Frågan är bara hur kraftfullt då? Vi fick ju som sagt inflationssiffror igår som var högre än väntat och starka marknadsreaktioner på det.
Ja.
Så att det blir ju såklart väldigt intressant hur stor höjning det blir.
Och där är det lite som här då. 75 är ju grundtesen, men att det har börjat glida över lite mot att det kanske blir 100 även i USA.
Ja, så det kanske blir jätteglada miner om det bara blir 75.
Tänk om någon hade sagt det för ett år sedan. Fed höjer 75 punkter, alla blir jätteglada. Ja. Det var så mjukt.
Precis. Ja. Kanske inte riktigt där än, men ändå.
Ja. Ja. Okej, bra. Anna och Olof, stort tack.
Tack.
Tack också till alla er som har stått ut med oss. Eller jag får säga, jättekul att ni har gjort det. Makrorådet är tillbaka den 28 september. Ta hand om er. Hej,
hej då.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn. Det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.